Sådär. I dag så blir det lite annorlunda eftersom att jag, som ni hör, är ganska så förkyld och har ont i halsen. Så det blir på länk idag för första gången sedan jag var sjuk senast.
Det kommer gå jättebra.
Så jag hoppas ni har överseende med det, och vi önskar Simon lycka till i att försöka synka det här. Ja, han är ju våran kung, och ni märkte ju förra veckan så var det jag som klippte. På grund av tidsbrist. Så, och ljudet blev ju lite halvdant sådär. Men nu är Simon tillbaka vid rodret, och jag är tillbaka vid att bara prata. För allt annat är jag ganska värdelös på. Och ni är allt annat än värdelösa, och ni ska vara hjärtligt välkomna till Gräsrötter podcast episod 16. Räknade jag ut att det var.
Vi har på länge nu alltså.
Nu är vi igång.
Det går fort.
Ja, det gör ju, alltså det är ju rätt sjukt att tänka.
Nu är vi inga rookies längre.
Nej, verkligen inte, och det känns också ganska sjukt att tänka att vi är 16 utav typ, vad kan det vara? Alltså typ 35-38 veckor in, alltså det är 38 typ veckor, 38-40 ja, veckor på en säsong, och ja, snart halvvägs liksom, vilket känns ganska så sjukt, och så kul som det har varit nu. Alltså det enda som har varit, det är ju så här vanlig serielunk och starten utav CL.
Ja, precis.
Så man har ju verkligen allt det riktigt roliga framför sig liksom, fotbollsmässigt.
Ja, det är nu det kommer, det intensiva matchandet med både, som du säger, mycket CL som börjar in i nästa sista gruppomgången imorgon, och så liksom,
ja, precis,
när Premier League går in i sitt julspel, när det är så mycket matcher och sånt.
Ja, jag har ju lite ångest inför hur vi ska lösa december med podden. Alltså, helvete vad långa avsnitt.
Det får ni ta lite som det blir, tyvärr, för att vi kommer ju behöva lediga och sånt också och grejer.
Ja, och sen så, alltså vi har ju, alltså när det är match varje helg, då är det ju klockrent att tajma så som vi spelar in nu, måndagar liksom. Men sen när det är Boxing Day och sånt här, då kommer det ju vara vissa grejer som inte synkas. Det kan ju vara så att vi spelar in på en dag när det är matcher.
Ja,
så det kommer ju bli lite mer, vad ska man säga, osynkat. Men det
kommer inte vara lika regelbundet på det sättet.
Nej, precis. Utan vi får ta de matcher som har spelats liksom.
Ja, precis.
Kanonbra. Men då drar vi väl igång. Vi ska börja med lite frågor. Yes. Och nu är det faktiskt så att på Patreon nu så har vi ju dels väldigt mycket Patreons, vilket är skitkul.
Suverän.
Och det känns som att alla har liksom rejoicat över att det är extra content istället för filmat avsnitt på Patreon. Mm. Så det känns som att alla som är Patreons verkligen trivs med det. Så vi ska fortsätta med det. För det har varit väldigt lyckat. Och det är så pass mycket frågor ifrån våra Patreons nu, så att ni som är Patreons, ni får era frågor besvarade i Patreon-exklusiva sista 20.
Yes.
Så det blir klockrent. Så vi börjar med lite frågor ifrån de vanliga människorna, höll jag på att säga. Men de som bara lyssnar.
Mordals.
Precis. Exakt. Och sen ska jag vara tydlig återigen, för att det är flera som hör av sig och frågar hur man blir Patreons, och så är de typ 13 år. Vi vill, alltså det är jättekul. Det är jättekul,
ja,
att
det är en jättebra tanke, men ni måste inte.
Nej, och jag tycker så här att, alltså, såvida inte era föräldrar också lyssnar, så gör inte det. För att det är...
Lyssna får ni göra, men ni behöver inte bli patrons.
Nej, ja, men precis. Alltså, vi är jätteglada för att ni lyssnar. Men att bli patron och sådär, det är liksom internetbetalningar och sånt här. Det är inte klockrent för någon som är 13 år liksom.
Men superkul att ni lyssnar ändå.
Ja, absolut. Ni är supervälkomna. Men just när det kommer till Patreon så blir det lite dumt när folk som är 13 lyssnar. Och sen så kollade jag våran demografi i veckan. För jag är inte så ofta inne och tittar på siffrorna så mycket, men jag var inne häromdagen för att jag varit sjuk och har inget att göra. Och det visar ju sig att det är typ alltså så här 20% av våra lyssnare som är över 40.
Det är rätt sjukt ändå.
Ja, och det är väldigt roligt. Så jag...
Det är jättekul, men det är inte det man tänker. Det är inte det jag tänker är vår primära som säger, målgrupp.
Nej, precis. Det känns
jag tänker ju närmare vår egen ålder, liksom, verkligen.
Ja, och det är ju majoriteten. Alltså mellan, vad var det? Mellan 18 och 24, mellan 18 och 25 är ju vår största, liksom. Ja, ganska överlägset. Jag tror klart. Det är typ 40%. Men det är ett rejält gäng med människor som är över 40. Och jag skulle jättegärna vilja att fler av er hör av er, för att det är ju jätteroligt.
Ja, det är kul att veta lite vad de tänker.
Precis. Så är du äldre än oss, så hör jättegärna av er, för det hade varit superkul. Och liksom
är du över 25 räcker så är du...
Ja, precis. För med tanke på hur många som lyssnar utav dem, så hade det varit kul att få lite mer involvering utav dem, för att de kommer säkert med synvinklar och grejer som inte vi har, liksom. Kan koppla till andra tidsepokrar och sånt där, så det hade varit väldigt kul. Men vi börjar med att gå in på lite frågor. Den första kommer ifrån en gubbe som kallar sig för Arvid. Eller hans föräldrar döpte nog honom till det, tror jag. Får vi förutsätta. Han frågar, hur tror ni att Leo Messis rätt så dåliga start i ligan kommer att påverka GOAT-frågan inom citationstecken mellan honom och Ronaldo? Jag har inte tänkt på det så mycket. Vad tror du?
Yeah, jag tror ju, vad ska man säga? Alltså, även alla de här största genom tiderna, vilken en tycker att det är, har ju haft sämre säsonger. Det har ju alla som håller på med fotboll. Liksom. Det går ju upp och ner genom hela karriären. Och med tanke på att Ronaldo och Messi har sina liksom dalar samtidigt också, så tror jag att det jämnar ut sig lite mer, för det är ju inte så att Ronaldo sticker ut och gör 30 mål och Messi är liksom superdålig, utan de båda två, om man ska jämföra de två, just känns det som att deras kurvor går ganska lika, så att jag tror att den inte kommer förändras så mycket, i alla fall med tanke på hur säsongen ser ut än så länge. Det var jag tror.
Nej, och jag tror heller inte. Alltså det som är grejen med, om man tittar på gamla GOATs, eller vad man ska säga. Alltså om du tittar på Pelé, Maradona, Rivellino, Zico, Romario. De här äldre liksom. Så det man tänker på med Maradona, det är ju VM 86 och första Scudetton 87. Det är ju hans prime liksom, som man minns. Du minns ju inte när han under märkliga omständigheter går till Sevilla efter Napoli. Alltså, det är inte den delen som du minns.
Nej, det är det jag tänker med. Och Messi har ju varit sin prime, och Ronaldo i så många år.
Ja, verkligen.
Så de har ju peakat på ett helt annat sätt. De har ju på toppen mycket längre, känns det som. Så att de börjar dala lite nu och börjar bli med åren och sånt där. Det känns som att det är... Har det gjort för alla de andra som du nämnde till exempel. Så
ja, och
jag är inte orolig för att de kommer ifrågasättas som GOATs. Liksom.
Nej, det tror inte jag heller. Och tittar du på andra storspelare, så Pelé, liksom, när han var i Ronaldos ålder, eller nej, Messis ålder ska jag säga, 34 typ, då spelar ju han i New York Cosmos. Alltså ett nystartat New York-lag i en liga som inte ens är MLS än. Nej. Där du fortfarande hade straffsparkar som var som hockeystraffar. Har du sett de gamla klippen eller? När i amerikanska ligan för...
Det känns bekant, men jag tror inte jag sett just det, tror jag inte.
Då var det ju friläge från halvplan som var straffen.
Jag får kika på det. Det är ju, ja, det känns bekant.
Jag ska hitta det och lägga upp på gräsrötter. För det är jävligt spännande. Men det var ju han vid 34 års ålder.
Det känns som att det borde vara lättare, va?
Ja. Ja, eller? Det känns ju så. Alltså målvakten måste ju komma ut.
Det känns ju så. Det känns som det är lättare, för då har du ganska stor möjlighet att typ runda målvakten och sånt där. Och du har lite mer ytor. Du kan välja vilken vinkel du kommer ifrån. Och lite
ja, och jag skulle
där.
Vilja veta, är det liksom så som i innebandy då, att bollen inte får gå bakåt? Eller, alltså jag fattar inte riktigt hur det var.
Får man det, då är det enkelt. Men förmodligen måste man väl... var den väl tvungen att gå framåt, tänker jag.
Och i hockey så är det att skridskorna måste gå framåt hela tiden. Att du får inte ta ett skär bakåt. Men du får ju dra pucken bakåt. Alltså, ja. Jag hade velat näsla in mig i och förstå hur de där funkade. Och jag är väldigt glad att de inte finns kvar idag.
Ja, faktiskt.
Men tillbaka till Pelé då. Så, där var ju han. Alltså, han var ju liksom en pengako när han var 34. Drog publik till en sport som inte var stor i USA liksom. De spelade ju på Giant Stadium liksom, så de hade en lånad arena och hela skiten. Så det var ju Pelé vid 34 års ålder. Messi vid 34, alltså förra säsongen, det är ju ingen pissäsong direkt. Utan tvärtom, han bär Barca på sina axlar i den mån han kan liksom.
Exakt. I och med att de pikar så länge, både han och Ronaldo, så tror jag inte att det kommer ifrågasättas.
Nej, jag tror verkligen inte det heller.
De kommer snacka som att de är större än Pelé och de här, i och med att de har haft sin prime så mycket längre också.
Jag håller med. Så som svar på din fråga, nej, jag tror inte det påverkar alls mycket. För det man kommer komma ihåg, det är liksom United... eller det är ju Ronaldos sista säsong i United och hans trippel i Champions League. Man kommer komma ihåg hans firande i deras första Champions League med Real Madrid där 2014 mot Atletico när han ställer sig mot kameran och spänner alla musklerna och gör 4-1. Och Messi kommer du komma ihåg för den här Maradona-kopian utav Soloräd. Du kommer komma ihåg honom för hans 2011 och 2009 CL-final. Du kommer komma ihåg honom för hans 90-målsår 2012.
Exakt.
Det är det man kommer komma ihåg utav dem.
Det är mycket.
För jag menar, tittar man till exempel på de som nyligen har slutat som är bland de allra, allra bästa. Det är alltså om du tar typ så här, Paul Scholes. Eller om du tar Rooney till exempel, så minns du ju honom. Jag minns ju honom för säsongen 2008. Hans bicykleta 2011.
Mot City.
Jag minns ju inte att han...
Det är det man minns.
Jag minns ju inte att han var ifrågasatt kapten under första säsongen med Moyes. Liksom. Det är inte det man minns. Så när det kommer till GOAT så får man nog se liksom, 10 år framåt i tiden för att kunna få lite perspektiv på det. Men det är en intressant diskussion faktiskt.
Det är det.
Kan man ta kring flera, behöver inte bara vara GOATsen utan så här bästa backarna eller centrala fältare, tränare för den delen. Nästa fråga. Här har vi en fråga som jag tror att vi kan få två, inte olika svar, men olika perspektiv på. En kille som heter Rasmus frågar. Tjena, han frågade denna frågan typ 2 minuter innan vi satte igång med. Så det var bra tajmat.
Det är bra.
Han skrev, tjena, skulle ni vilja snacka om skillnaden mellan 4-2-3-1 och 4-3-3 med två sittande mittfältare? Som inte superkunnig om taktik så ser jag inte så mycket skillnad. Och med det så kan man ha ett kort svar. Så jag tänker att jag ska utvidga den här frågan. Men som svar på din första fråga så är det inte jättestor skillnad.
Det känns inte så.
Det beror ju liksom på... Alltså du kan ju benämna ett 4-2-3-1 som ett 4-3-3 också. Det är det jag har pratat om med formationen.
Jag tänker också just att de är ganska lika. Och jag har spelat båda egentligen själv under min tid i Nässjö och sånt där. Då har det ändå varit lite tydligare 4-3-3. Och tydligare 4-2-3-1. Men det är som du säger, jag har inte någon större utläggning eftersom jag inte kan lika mycket taktiskt som dig.
Nej, men jag tänker att vi kan jag tycker att vi kan utvidga frågan. Jag tycker att en intressant grej att lägga in här, det är ju skillnaden mellan 4-3-3 med två sittande mittfältare och 4-3-3 med en sittande mittfältare. Och vad som blir skillnaden där. Och jag tänker att för en målvakt så blir det ju ganska tydlig skillnad. Alltså i uppspelsfas och sånt där.
Det är det ju verkligen.
Vilken föredrar du? För jag vet ju att ni har spelat både 4-3-3 med en sexa som droppar ner och nästan bildar treback. Och ni har spelat med... För nu spelade ni med två sittande mittfältare, va? Senast jag såg er.
Ja, nu sista matcherna spelar vi 4-4-2 faktiskt.
Ja.
För att det passade bäst den truppen vi hade just då, med mycket skador och sånt där. Och det kändes som att vi fick mer utav vårt spel med det. Men jag föredrar ju egentligen med en sittande.
Varför då?
Just som du säger.
För jag har aldrig varit målvakt liksom, så jag har inte riktigt tänkt i de banorna.
Nej, men det är just, alltså, från mitt perspektiv så tycker jag det blir lättare i och med att ja, men jag räknar ändå med att motståndarlaget sätter någonlunda typ av press eller liksom kliver upp. Och då går ju mina mittbackar brett, så det är de alternativ. Man trycker ut ytterbackarna både upp och utåt, så de blir ett alternativ med en liten lättare över deras ena forward då. För forwarden ligger ju ungefär mellan mittback och ytterback, eller mellan mig och mittback. Men det gör också att det är ganska svårt för dem att även följa upp med en defensiv mittfältare som kommer och möter, inte för djupt, men kommer ner så att det är ett alternativ rätt fram för mig. För då har jag ändå, då måste de täcka båda mittbackarna, båda ytterbackarna och den sittande mittfältaren.
Mm.
Om jag vill liksom hitta fötter på något sätt. Och det gör att jag tycker att jag har fler alternativ. Och skulle ingen av dem av någon anledning inte gå, då lyfter man ju en längre. Men det känns som att det blir lättare då, för två sittande, det blir svårt tycker jag, för att det blir för många i mitten på defensivt, alltså i uppspelsfasen, för det känns som att båda defensiva mittfältarna ska hamna i knät på mittbackarna och de hamnar ganska mycket rakt framför och då blir det inga vinklar. Men har man en sittande mittfältare så kan den bilda lite som en liten triangel nästan, med antingen med båda mittbackarna eller med liksom ena med höger mittback och höger ytterback också.
Just det.
För då kan jag spela, sätter de hög press och täcker han i mitten, så kan jag ändå spela högerback. Högerback spelar inte det för sittande mittfält som spelar ut ytterback, och så man förbi den pressen. Det har vi gjort jättemycket i år till exempel.
Just det.
Så, av den anledningen så föredrar jag ju en sittande, för då har man två höger upp sen också. Då blir man inte så baktung när man väl har kommit förbi pressen och ska trycka fram. Utan då har man två mittfältare som kan fylla på också utöver de offensiva spelarna uppe.
Jävla Joel! Den var ju fan klockren!
Den var ju... Jag sitter ju och funderar hur jag vill, vilka alternativ jag vill ha när jag har bollen i fötterna och jag får press mot mig. Var liksom,
ja, men jag håller med dig.
För det... ja, men vad som är lättast och vad som gör att man, ja, men det är ju mycket att skapa trianglar. Det är ju en grundgrej att skapa mycket trianglar, och det gör ju att det blir lättare. För kan jag hitta en felvänd defensiv mittfältare som till och med har tid att vända upp, då har ju han sen jättemycket alternativ. Både de två offensiva eller de två centrala fälten som är framför honom, antingen att den ena kliver högre eller att båda är lite högre. Och sen har ni ju ytterbackarna som går och spelar upp på kanten, och han kan hitta en rakare upp till forward eller ytterforward. Alltså, det känns som det är mycket effektivare och det är lättare att komma fram genom att ha en sittande, tycker jag.
Håller med. Det var jättebra sammanfattat, för jag tänker i ungefär likadana banor. Alltså, det handlar ju om att bilda trianglar centralt, eller framförallt i uppspelsfas. Och det som är fördelen med att ha en sittande mittfältare, det är ju att lyfter du den bollen högre upp, så har du ju två centrala fältare som är bra mycket närmre att kunna göra en kamp utav den längre bollen.
Och vinna en andra boll lättare också. För precis. Annars blir den, om det är bara en, om det är två sittande och en framför, så blir den väldigt ensam där.
Precis.
För att hjälpa forwards till exempel. Så
exakt.
Det är en väldig fördel tycker jag på nästan alla sätt. Det är bara om, alltså om du ska försvara målet sista fem minuterna och du leder, då kan man ha två sittande för att verkligen täcka upp framför backlinjen. Men i uppspel och när du liksom inte verkligen spelar för att bara skydda målet, så föredrar jag ju en sittande alla dagar i veckan i så fall, om man kör 4-3-3.
Ja. Jag är med dig och håller med till fullo. Jag behöver inte lägga till någonting där. Det var klockrent.
Det är bra.
Jag blev helt så här, för den frågan, du var ju inte förberedd på den frågan, och att du hade ett så jävla utförligt svar. Det var ju det hade du kunnat lägga på en tränarutbildning och få applåd liksom.
Ja.
Så det ska du verkligen ha. Nästa fråga.
Tack,
jag tänker att det är näst sista. Vi kör fyra frågor och sen rör vi oss in i den riktiga såsen. En fråga kommer ifrån Samuel som frågar: tjena, ett ögonblick i fotbollshistorien som fick er att rysa, verkligen rysa, skulle kunna vara vart som helst. Och han la till då: jävla podd ni gör, fortsätt så. Och tack så mycket.
Jag har en klockren som jag alltid får rysningar varje gång jag ser det. Och det är nog nästan
Balotelli.
Jag kollar massa klipp, jag tror nästan det är
Aguero.
Det enda. Ja, exakt, exakt. Särskilt som City-fan. Jag får rysningar varje gång när han gör det målet, alltså. Det är så klockrent på vilket sätt de gör det, och att det är Aguero av alla, och liksom, ja, jag kan ta
Manchester City still alive here.
Visst du?
Ja. Nej, den är helt otrolig. Alltså, även jag som United-supporter är ju så här, men den där är ju helt otrolig liksom. Matchen är slut på andra sidan stan.
Exakt, de står och
det är otroligt liksom, mäktigt bara, det är det.
Ja, den är
ett fotbollsminne som får mig att rysa, det var för att jag var där live, eller inte bara därför, jag hade nog ryst om jag hade suttit hemma i tv-soffan också. Men jag var ju på matchen där Bayern gick upp i Allsvenskan 2014.
Det är ofta man får med sånt när det är en klubb som ligger närmare också.
Ja, men det är en sån, alltså om jag har svårt att sova ibland så kan jag ta upp det klippet när Kennedy slår in första frisparken där till 1-0. Och alltså egentligen så var hela den matchen bara gåshud genom hela, alltså jag har aldrig hört Tele2 så högt liksom. Alltså det var helt vansinnigt. Alltså när Just idag jag stark rullade. Oj, oj, oj. Alltså det, man hörde inte ens musiken. Alltså du hörde bara Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Alltså vansinnigt. Och så är det ju en match som där man efter, i halvtid typ känner att, men fan, vi får ju inte in bolljäveln. Det här kommer vara så typiskt Bayern liksom. Bara försöka och lyckas inte, sen kommer J-Södra kontra in något jävla pissmål och så var den drömmen förstörd liksom. Och istället så prickar ju Kennedy in frisparken efter 49 minuter eller vad det är. Och sen är det ju motorväg och vi gör 5-0 liksom.
Ja, exakt.
Men det är den som verkligen är så här, wow. Sen måste jag säga att en av de största gåshudsgrejerna inom fotboll som jag har fått, det var när Bayern slog publikrekord för damerna.
Det har vi pratat om här om veckan.
Ja, precis. Eller en månad sen kanske. Men,
det är det väl.
När tjejerna kliver ut där till ett fullsatt Tele2 till Just idag är jag stark, och man ser alltså i både maskottarna och spelarna, de bara står flinar liksom, både AIK och Hammarby-spelarna bara flinar liksom, det går inte att hålla masken liksom. För det var ju liksom som att alla där var 18 år och gjorde sin första match i Champions League liksom, för herrar. Det är ju sånt man ser ibland när ungdomar gör sina första starter i typ Premier League. Jag kommer ihåg när Harvey Elliott gjorde sin debut från start. Och han lyssnade på You'll Never Walk Alone där innan matchen. Så stod han ju liksom
det
så flinade bara. Ja. När man är homegrown också,
mäktigt.
Du vet.
Det måste vara mäktigt att göra debut i Liverpool på Anfield liksom. Det måste vara bland det mäktigaste, tror jag.
Ja, det kan jag tänka mig.
Med tanke på trycket på den arenan och den låten och allt sånt.
Ja, precis. Och att man är uppvuxen med det liksom. Han måste ju varit på hundratals Liverpool-matcher och drömt om att få stå på plan liksom. Så det är väl de två som jag liksom verkligen kan koppla till. Men sen när det kommer till andra lag som man inte hejar på.
Jag kommer inte på någon. Det är mer i så fall den. Jag har fått en rysning av den, men som jag kan tycka är så nice att titta på. Det är ju den när Troy Deeney gör sitt med.
Jävlar, den är sjuk.
Den är också nice, men den ger mig inte gåshud. Men den är ju sån som man börjar själv flina åt liksom.
Ja.
Man bara känner, tänk att vara antingen på plan eller bara på läktaren på en sån match.
Ja, där har det inte spelat någon roll vilka man hejade på. Där de har ju varit helt galen. Nej.
Som neutral tycker jag det är skithäftigt.
Ja, jag håller med. Jag tycker också att jag minns när jag såg första matchen som Chapecoense gjorde. Kommer du ihåg Chapecoense? Det planet som störtade det brasilianska laget.
Ja, just det.
Jag kommer ihåg att jag tittade på deras första match i brasilianska Serie A efter den kraschen. Och jag minns inte ens om de vann, men jag minns att när de klev ut där och började spela, alltså så var det så här, fy fan vad sjukt. För det, alltså Chapecoense, When We Were Kings släppte ju faktiskt ett dubbelavsnitt om Chapecoense, så jag påminnes om det där. Men första matchen tillbaka där i Serie A var ju helt helt sjukt, för Chapecoense var ju liksom ett, när jag sen har researchat efter och lyssnat på When We Were Kings, så var det, alltså det var ju verkligen, det var inget lag som ogillade Chapecoense, för det var ett sånt underdog-lag liksom. Det var, vad ska man jämföra det med? Det är typ som allsvensk, eller det är typ som Degerfors liksom.
Ja.
Alltså så småstadsklubb, och ingen hejar på dem, men ingen ogillar dem liksom.
Nej, exakt.
Ja, den matchen minns jag att jag såg när den startade, där första matchen. Jag såg den inte live, utan jag såg den i efterhand, men det var ett sånt jäkla rysmoment liksom, att de på typ bara någon månad går ifrån att hela laget är utrotat till att ha rekryterat en helt ny trupp. Och många brasilianska klubbar stod liksom och bara, alltså ta våra spelare, typ. Det var sån solidaritet liksom. Så den skulle jag säga är riktigt mäktig. Sista frågan då kanske.
Ja, kan vi ta.
Vi kan ju avsluta med en uppföljare. För ni som lyssnade på förra veckans avsnitt minns ju att vi pratade om Karlskoga. Karlskoga SK närmare bestämt. Och att vi pratade om att deras resa liksom.
Gått upp i seriesystemen liksom.
Ja, precis. Och jag frågade faktiskt rakt upp och ner om vi fick bli tröjsponsor till dem.
Jaha.
Och det kommer väl en uppföljning på det. Killen då, Adam, som är involverad i det här, skrev att det hade varit superkul och att de inte riktigt är klara med nästa säsongs liksom planering och så, men det kommer nog bli en följetong, för det hade varit så sjukt fett att ha gräsrötter som sponsor till något sånt här lag som alla bara kan gå ihop och heja på liksom. Det hade varit så jävla fett att ha.
Ja, det hade varit kul faktiskt, det var riktigt kul.
Så uppföljning på det kommer framöver. Vi får väl se hur det går, och skulle det inte vara skulle det inte vara möjligt, så är det åtminstone en rolig saga att följa.
Ja.
Men nog tjötat i våran community. Vi rullar in i de dagsaktuella topicsen i fotbollsvärlden. Rulla ingen, Simon. Och det vi måste prata om först och främst, tycker jag, det är ju Ole Gunnar som har fått sparken nu då.
Yes.
Och det känns ju... Nej, det är det ju inte. Du sa till och med innan vi drog igång att du bara väntade på notisen liksom.
Lite så. Jag såg ju ihop med laget i lördags på matchen mot Watford och kände det direkt att okej, där var droppen. Alltså, vi har diskuterat tidigare veckor om att man skulle vänta till typ januari och sånt där, att man ska gå nu när det är tuffaste perioden. Men det kändes verkligen, med tanke på att de släppte in två, tycker jag, skitmål i slutet och sånt där. Det kändes som att de bara, det kändes verkligen som hela truppen bara gett upp. Typ. Tycker jag, det var liksom det kroppsspråket jag kände av dem liksom på planen och sånt där. Och man såg på Ole Gunnar direkt efter matchen med att han bara, ja, det var det. Lite så kändes det som.
Det kändes så verkligen att, så. Jag håller med.
Jag tänkte det, lördag kväll eller söndag så ryker han. Det är ju bara så.
Ja, och det som jag tycker är lite märkligt, eller så här, eller jag vet inte riktigt vad man ska tänka och tycka här, för att vi pratade precis innan vi drog igång om vad de ska göra nu, liksom nya tränare, de som tar över nu tillfälligt och så vidare.
Mm.
Det som talar för att de kommer ta in en ny tränare så fort som möjligt, det är ju att de bara sparkade Ole Gunnar.
Ja, det är ju det.
För att det makar ju jättelite sens om man skulle sparka Ole Gunnar och sen låta Carrick och McKenna, alltså Oles värvningar. Eller nej, inte McKenna, men ja, Carrick liksom. Är ju... Men både Carrick och McKenna får ju ses som Oles boys, liksom. Det skulle kännas jättekonstigt om man sparkade Ole Gunnar och sen låta Carrick och McKenna ha resten av säsongen.
Ja, det gör du.
Samtidigt
det
då...
Det som att det blir så mycket bättre av det.
Ja, nej, precis. Vad får du ut utav...
För de har ju samma grejer.
Ja, alltså. Men precis. Jag tror inte att det kommer vara ett jätteannorlunda Man United för att McKenna och...
Carrick, nej...
Jag fattar inte riktigt den.
Nej, inte jag heller.
Men...
Vi får se. Jag tror ju att det kommer in någon ny. Men...
Ja, och vad gör man då?
Det är ju min magkänsla.
Ska man låta McKenna och Carrick hålla i spakarna så länge de letar tränare? Men när den nya tränaren kommer in, alltså nästan alla tränare vill ju ha sin egen stab. Liksom. Ni bara titta på till exempel Xavi.
Ja, de vill ju handplocka sina egna. Liksom.
Ja, såklart. Ska man då sparka McKenna och Carrick? Mm. Bara så, tack för hjälpen, men vi behöver inte er längre. Det blir liksom fel vad man än gör, på något sätt.
Ja, exakt.
Det enda som makar sense, det är ju om de skulle liksom ha kommit överens om att ja, men inom 2 veckor så har vi en ny tränare och ni får sparken när den kommer in, att det är bestämt i förväg, liksom. Men ja. Jag fattar inte riktigt. Det känns lite märkligt. Och framförallt med Kenna som har klättrat i Manchester United. I systemet liksom.
Ja,
han har ju gått ifrån U19 till U23 till United, till A-laget i stort sett. Och har ju aldrig stått som ensamt ansvarig. Så jag vet inte vad man ska sparka honom på för grunder liksom.
Nej,
jag tycker att det är lite luddigt. Det blir fel vad de än gör på något sätt. Det blir fel för någon. Inte bara Ole liksom.
Ja, det blir det. Nej, exakt.
Men det kändes som att den här Watford-matchen var ju... Jag tycker att den är så onödig. För att hade man sparkat Ole Gunnar innan landslagsuppehållet bara... Ingen kunde väl se att Ole Gunnar efter det här debaclet innan landslagsuppehållet bara skulle vända på hela skutan liksom.
Nej, det är klart man inte gjorde. Man såg ju skeppet höll på att sjunka och bara lät det liksom fortsätta sjunka lite till liksom.
Ja, alltså det är typ som att man skulle gå i konkurs och sen säger vd:n ja, jag avgår, bara ja, jo, ni har inget företag längre, idiot.
Ja, lite så.
Alltså, det är jättemärkligt. Så jag tycker att det kommer 3 veckor för sent liksom, för att det som händer nu är ju att dels så får ju McKenna och Carrick en jävla morot att bita i. Att försöka dels ta dem till någon form av CL-resultat nu på tisdag då. Och sen in i den tuffaste delen av hela säsongen liksom. Både sett till vilka man möter och spelschema. Det är ju skitdelakt mot dem liksom, som har stått där som ASS-tränare innan. Så jag tycker det är...
Ja, tajmingen är lite dum faktiskt.
Ja, men det är ju det. Jag...
3 veckor tidigare eller i januari typ. Sen så fattar jag att man inte vill att vänta egentligen till januari, men det känns som att här blir lite fel tidpunkt, även om det var väntat på något sätt.
Ja, ja, jag vet. Det blir skitkonstigt. Och, men det, ja. Det som man måste belysa tycker jag, det är att Ole Gunnar Solskjær har inget annat än respekt för personen. Jag har inget annat än respekt för spelaren. För det som många glömmer nu, det är ju att Ole Gunnar innan han tog över var ju en av de mest omtyckta United-spelarna i modern tid liksom. Alla älskade honom. Till och med, alltså han var ju så älskbar att motståndarlag gillade honom liksom. Och framförallt när han ger intervjuer till de svenska kanalerna så märker man ju att det är en varm jävla kille liksom. Helille gubbe liksom. Och det får man inte glömma nu. Oavsett hur missnöjd man som United-supporter är på hur Ole Gunnar har styrt det här skeppet, så får man inte alls glömma bort att det här är en av våra största i modern tid. Inte bästa, men mest omtyckta och största profilerna.
Yep.
Så det, jag vill bara slänga ut det där innan man börjar skriva massa hat och sådär. Såg du avskedsintervjun med Ole Gunnar eller? När han började gråta?
Nej, det har jag inte sett. Nej,
den får jag också slänga ut, för den är väldigt påtaglig. Han börjar ju liksom gråta när han pratar om avskedet liksom. Och det blir väldigt påtagligt att den här mannen gör ju inget annat än att älska Manchester United och har gjort allt i sin makt liksom. Kan inte blama honom för att ha varit ointresserad eller på något sätt ha gjort något dåligt utav detta, utan tvärtom, det här är en jävla härlig kille som jag inte unnar något annat än framgång liksom.
Exactly.
Men som sagt, det ska bli intressant. Och jag gjorde en liten TikTok om Ole Gunnars sparkande. Där jag, för de som har sett den, egentligen bara sa att det var dålig timing. Och jag pratade om de möjliga kandidaterna. Men när det kommer till vad vi ska säga här i podden, så alltså, jag ser inte riktigt vem som skulle kunna ta över.
Nej, inte jag heller. Det är för många alternativ och ingen som känns så här, åh, han hade passat perfekt.
Utan inte utav de som är tillgängliga nu.
Jag känner att
nu,
jag
liksom
är helt öppen där och väntar. Nej, exakt. Så jag känner att det är bara att vänta och se nu.
För alla som nämns är ju tränare som gör det bra i klubbarna de är i nu. Och jag försökte kolla, liksom, är det någon tränare som har gjort det väldigt bra i en klubb som bara har bytt? Liksom? Och jag kom inte fram till något, liksom. Det är ingen nästan som jag...
Nej, det är inte jag heller.
Som jag kan dra mig till minnes att, oj, mitt i säsong liksom. Och det gör ju att man tänker att det kan ju bli en sån riktig mardröm att man tar in någon sån här gammal jävla trött räv som caretaker resten av säsongen. Och då kan det bli riktigt pajigt alltså. Man tar in någon sån här, alltså Goose Hiddink typ, alltså någon sån här riktigt trött gammal gubbe liksom. Och det är ju verkligen mardröm, men då hade man ju lika väl kunnat låta Solskjaer sitta kvar.
Ja.
Så jag är nästan lite rädd inför vad som blir nästa steg liksom.
Ja, det förstår jag. Som United supporter så hade jag varit lite orolig, vet.
Ja, verkligen. Men,
som sagt, man vet inte vad som kommer skall, så att det blir väldigt ovisst och otryggt. Men de löser väl det så länge. Carrick imorgon i Champions League och den här biten, så får vi se hur, om det har hunnit hända något till nästa helg eller om det dröjer några veckor till.
Ja, och som sagt, alltså jag har fullt förtroende för Michael Carrick. Alltså, det är ju en spelare som jag håller jättehögt i, alltså, fotbollshistorien. Det är en jättebra spelare. Och jag tvivlar inte på att han kommer att kunna styra rodret ett tag. Men som sagt, till nästa säsong så tror jag att... Jag tror inte att Graham Potter kommer få jobbet. För att det känns som att United har lite för höga tankar om sig själva och tänker att de ska kunna muta dit Zidane, trots att det är ganska uppenbart att han inte vill till United. Och att de ger Zidane något jävla monsterkontrakt som gör att han inte kan säga nej i stort sett. Men jag hade ju velat se Graham Potter, och det har vi sagt 100 gånger, så vi behöver inte prata om det en gång till. Men,
ja,
men det hade varit en dröm för mig att få se Graham Potter i Manchester United och se vad han kan göra med en så stor klubb. Liksom. Han har jobbat i uppförsbacke varenda klubb han har varit i. Liksom.
Ja. Det hade varit spännande, jag håller helt med dig.
Men nog om Ole Gunnar... Och vi rör oss vidare till...
Vi tar nästa tränare.
Ja, precis. Nästa tränare, Xavi, gjorde ju sin återkomst. Och eftersom att jag varit sjuk nu och inte haft några befogenheter här under helgen, så lördagen för mig blev ju 1:30, eller 1-11 på kvällen med bara fotboll.
Det är så gött. Det var några år sedan när jag hade det. Jag och farsan hade sådana lördagar ibland. Som Premier League-lördag, 1:30 matchen. Match vid 4:00. Än vi
18.30.
Blir det halv 18.30 och så var det någon match vid 9. Du vet, bara play det hela.
Så jävla gött.
Ja, det är faktiskt gött då.
Ja, hel. Verkligen. Och så går man och lagar mat emellan matcherna och sånt här. Det är ju,
alltså, exakt, lite. Håller lite koll i fantasy, ja. Håller på och grejer lite. Så, ja, det är
som någon form av, alltså, så här, julafton.
Sin egen lilla boxing day.
Precis. Boxing day mitt i hösten. Ja. Nej, men så jag kollade ju alla matcher jag kunde komma över. Och jag avslutade ju då med att ditcha Zlatan och Milan då och titta på Xavis första match.
Ja.
Och jag måste säga att jag var lite besviken. Men samtidigt ganska så... Alltså kortsiktigt så var jag besviken. Just för matchens skull så var jag besviken. Däremot så tror jag att det är ett tecken. Alltså a sign of things to come liksom. Det är jag ganska säker på. Och de slutsatser jag drog var att det märks tydligt att Xavi har börjat skola om den här truppen liksom. Blev ju ganska tydligt liksom, att de har gått över till mycket mer av ett bollinnehavsspel. Busquets såg ut som sitt gamla jag för första gången på hur länge som helst. Så ta upp...
Men nu har ju en tränare kanske som vet exakt hur han brukar spela. Så har vi ju tränat med honom liksom, så han vet ju hur Busquets vill spela och vara. Så att, han har nog försökt anpassa så att det funkar för honom.
Ja, verkligen.
Tack på viktiga.
Men det var ju intressant att se att han Akomatch, eller Akomatch, fick starta 17-årig La Masia-produkt som högerytter då, alltså Gavi som vänsterytter. Även om jag tyckte att det var, alltså det var nästan med Gonzales som var ytter. Men de ställde upp i alla fall med Ter Stegen och sen Minguesa, Piqué, Garcia, Jordi Alba. Det var inte jätteförvånande, men de har i alla fall inte, de spelar i alla fall ingen femback.
Nej. Jag tycker fortfarande, vad det jag tänkte på, han kanske är skadad. Dest.
Sergino Dest, ja.
Nej. Jag trodde att han skulle bli en lite ny, inte ny Dani Alves liksom, men alltså en ny de skulle satsa, ja, på som högerback.
Det trodde typ. Och tror jag. Jag tror att han är skadad, för han var inte ens med i truppen.
Nej.
Och det lilla jag har sett utav honom är ganska så lovande, och han har spelat tidigare och gjort det bra under säsongen. Men jag slogs av att dels så valde han ju att spela Memphis Depay som en nia liksom. Och en ganska så statisk nia. Det var inte mycket han kom och droppade liksom, som en, alltså, Messi-falsk nia under Guardiola, utan han spelade ganska så mycket nia. Och de slutsatser jag drog var att Barcelona försökte verkligen rulla ut Espanyol efter noter och lyckades i stort sett alla delar, förutom när det kom till sista tredjedel, så som det så ofta blir med lag som spelar med så mycket bollinnehav och trianglar. Och där stagnerade det lite. Men det är ju liksom det svåraste i att sätta det här liksom sättet att spela, det är ju att få in bollen liksom. Och Espanyol var ju inte ett dugg intresserade utav att ens försöka ta bollen på något annat ställe än när typ Depay fick bollen felvänd. Och backade ju hem, och i stora delar så blev det nästan ett 5-4-1 liksom. Där de egentligen bara släppte förbi dem på kanterna, och det var där de fick operera. Men summa kardemumma, det såg lite valpigt och stelt ut. Men det fanns delar i det som var väldigt positivt. Frenkie de Jong såg jättebra ut. Busquets såg jättebra ut. Och defensivt såg det faktiskt väldigt bra ut. Det var inte mycket Espanyol fick alls. Och målet kom ju på straff då. Utav Memphis. Så ja, summa kardemumma.
Det känns som han kommer få till det här laget rätt
ja,
bra.
Jag är rätt säker på det.
Ja, han behöver bara tid som många andra tränare. Det är liksom, det ser lite valpigt ut i
ja,
början.
Ja, och Xavi om någon behöver väl lite tid liksom. Sig.
Exakt.
Så ja, det ska bli intressant och spännande att se det. Jag kommer nog titta lite mer Barca nu, för att jag är väldigt intresserad av vad Xavi har och bistå med som tränare liksom. Men hur som helst in, jo, vi måste nämna med Barca också att Agüero kommer behöva avsluta sin karriär.
Nej du, det var inte kul att höra.
Han har haft ett hjärtproblem. Det var ju därför han var borta.
Ja, det visste jag. Ja.
Men det visar sig vara så pass illa att enligt många källor så ska han tvingas avsluta sin karriär nu.
Ja, för att se ut.
Ja, det är tråkigt.
Det är riktigt bra spelare. Ja, riktigt tråkigt.
Det enda är väl egentligen, utav det jag vet utav Agüero, så är det ju så att han bor ju ifrån sin familj. Hans familj tror jag bor kvar i Argentina.
Det är nog inte omöjligt.
Och det är inte omöjligt att att det kanske blir bättre för familjen att han får komma hem till Argentina liksom.
Ja, det blir ju säkert.
Men
han får ju mer tid till annat.
Men ändå liksom, det måste vara supertråkigt liksom.
På det sättet med.
Ja, precis. Och aldrig liksom riktigt fått
hälsoproblem.
Nej, precis. Liksom. Det är jättetråkigt. Och det är ju en av moderna PL-erans absolut största och bästa forwards.
Ja, verkligen.
Och jag vet ju att du håller honom väldigt högt.
Väldigt högt. Han är de bästa jag vet sen jag började kolla ordentligt på fotboll.
Nej, som sagt, jättetråkigt för Agüeros del, och vi önskar honom såklart all lycka i framtiden. Men så vi lämnar det där med lite sorgsen blick, men vi rör oss in i Premier League-lunken och fäster våra blickar på lördagen. Och vi börjar väl med Leicester-Chelsea. Yes. Den såg jag. Och jag tycker att det här är det bästa jag sett ifrån Chelsea den här säsongen. Just det.
Det var klockrent du när jag hade skrivit
ja, vi bad er att skriva citat som vi kunde trycka upp på merch i framtiden.
Det är så kul ändå att ni skriver det, för då börjar man fatta lite, jaha, är det så jag låter, är det så jag pratar, är det så här? Men det roliga med det här, typ som jag säger då, att jag bara sett highlights, är ju för att under hela säsongen nu när jag själv har haft matcher har gjort att det har ju krockat med PL, och vilket har gjort att det är det enda jag kunnat se. Så att det är därför det har blivit att jag har sett... för jag vill ju ändå se målen och highlights för matchen och få en bild av hur lagen och hur matchen är och hela den här biten. Och... Men nu har jag ju sett till... Den här helgen har jag ju tittat på de matcherna, jag tittar på de andra skitit i, och så jag har sett highlights, men jag drar inte det nu.
Nej, men och i de flesta fall så har jag liknande förhinder också. Men Gud ska ju veta att vi måste ju vara topp 0,5% i Sverige sett till hur mycket fotboll vi ser. Det är ju... Vi måste ju se minst tre matcher varje helg. Alltså, det är ändå liksom...
Ja.
Men jag tycker att nästan även nu när vi har haft matcher så har vi nästan snittat mer än tre per helg. Den här matchen den här helgen såg jag säkert åtta matcher. Men
klart, hade jag varit sjuk under en helg hade jag också gjort det, bara plöjt igenom.
Precis.
Jag såg ändå 2000 stycken den här helgen.
Men tillbaka till Chelsea, eller Leicester-Chelsea då. Så jag tycker att detta är en av Chelseas bästa matcher för säsongen. Och jag blev jätteimponerad utav Jorginho och Kantés samarbete. För att Kanté, tycker jag, att när han får spela bredvid spelare som vill ta plats, till exempel Loftus-Cheek eller Kovacic de typen av spelare som också, alltså de är inte lika box till box och högintensiva som Kanté, men de täcker ju mycket yta. Och det gör ju att Kanté behöver hela tiden tänka på vart befinner sig min mittfältskamrat, och blir ju själv lite mer återhållsam i de delarna utav spelet som han är allra bäst på. Men med Jorginho så vet ju Kanté att Jorginho vill inte täcka mycket yta. Framförallt när det kommer till återerövringen och sådär, så är ju Jorginho väldigt duktig på att sitta bak och positionera sig bakom mittfältet, mellan backlinje och mittfält. Där är han ju väldigt bra. Så Kanté var ju som en speedkula hela matchen och var överallt och ingenstans, så som man har saknat att se honom liksom. Jag tyckte att utav alla spelare så måste jag hålla fram Jorginho och Kanté, för de funkade fruktansvärt bra ihop och Leicester hade inte ett tjut i matchen.
Jag är lite oroad över Leicester, känner jag, med tanke på deras form och hur de spelar liksom. De är inte bra nu alltså.
Nej, de har ju lite tufft.
Och, det jag
och värt att nämna var ju att i lördag så spelade de ju till och med en femback. Jag måste säga att Soyuncu blandar ju och ger, och jag tyckte verkligen inte att han var bra den här matchen. Men det som jag tycker är tydligast är ju att det är lätt att tänka att Leicester har en bred trupp och sådär, och det har de väl på sätt och vis. Men de saknar Tielemans, och de
skadade med just det.
Och de får ju spela med Castagne och Albrighton som vingbackar, och Ndidi och Soumaré ihop. Det blir nästan lite United vibbar på det. De har jättesvårt att spela sig igenom med kontroll, och då blir det istället längre bollar på ett Chelsea som stannar ofta med fyra spelare, Jorginho och backlinjen, och dessutom så de måste slå den längre bollen ifrån, alltså långt ner i banan, ifrån Amartey eller Evans eller ifrån en vingback, för hamnar bollen centralt så är N'Golo Kanté där, och då klarar inte Ndidi och Soumaré att bedriva ett passningsspel där, när man har den lille köttbullen som springer runt och tar bollen ifrån dem. Jag tycker nästan det är så man kan sammanfatta att Kanté gör att bollarna måste komma så långt nerifrån, att det är såna chansbollar mot Vardy, Barnes och Luckman då. Sen byter de ju ut Barnes i halvtid och Luckman i halvtid och byter in Iheanacho och Maddison, och den enda som verkligen fick saker att snurra lite, det var ju James Maddison som droppade in i någon form av spelyta två där och jobbade och gjorde det lite jobbigare för Chelsea, men summa kardemumma så Chelsea är inte ens nära i den här matchen, och Chelsea är fruktansvärt bra och spelar ut dem efter noter i stort sett, och visar ju sig mot slutet när det börjar komma lite elaka tacklingar och sådär. Amartey varnad, Evans varnad, Schmeichel varnad. Så de ser ju riktigt frustrerade ut sista kvarten, Leicester.
De är nog rätt frustrerade nu att det är så mycket förluster nu på deras
konto. Och deras deras skadelista är ju ganska så, alltså den är inte jättelång, men den är däremot på ganska så tunga spelare, bland andra då Tielemans. Sen får man ju inte glömma att alltså Wesley Fofana var ju fantastisk förra säsongen. Han konkurrerade ju ut Soyuncu.
Ja, verkligen.
Och han har ju brutit benet liksom. Så han är ju inte tillbaka än, och jag tyckte att han var en jättestor del av Leicesters framgångar förra året, och jag hade honom i mitt säsongens lag liksom. Jag tyckte han var jättebra, så det får man inte glömma, att en av deras bästa spelare förra säsongen har inte spelat en minut hittills liksom.
Nej, exakt.
Så jag skulle säga, visst, man kan vara orolig för Leicester, jag håller med. Men man glömmer bort vilka som var tongivande förra säsongen och hur viktiga de är liksom. Skulle jag säga. Sen hade vi Watford United då, och vi behöver inte prata så mycket om den, vi nämnde ju den redan. Men det som är värt att nämna är ju Watfords första halvlek. För att du kan peka på...
De gör det jättebra. Verkligen.
Man kan peka på hur mycket som helst när det kommer till Uniteds spel.
Alla bolltappas och passningsfel och grejer. Det var värre än vad det var tidigare. Alltså, innan var det var dåligt, men det här var brutalt. Alltså, McTominay och Matic gjorde inte rätt.
Jag håller med.
Tycker inte jag. Så att jag, nej, det är synd.
Men jag mår...
Sen blev jag lite för det som jag kunde inte den här regeln. Att när det blev straff till Watford. Så fick den ju gå om på grund av att en av Watford-spelarna sprang för tidigt till straffområdet. Då är ju tydligen regeln att oavsett vem som springer in för tio straffområdet så ska straffen gå om.
Och oavsett resultatet av straffen,
jag
eller?
Tycker, ja, det också.
Det är märkligt, tycker jag.
Det jag tycker är konstigt är att om Watford har straff och det är en Watford-spelare som springer in i straffområdet för tidigt, då tycker jag att straffen ska gå bort och att det är Uniteds frispark. För de får ju en fördel av det. Då tycker jag inte att de får en fördel av det, men de får ju, det är ändå Watford som gör fel om man säger så, och ändå får de en ny chans, och det tycker jag är lite konstigt. Sen så finns det säkert andra som har bra argument liksom.
Ja, men jag fastnade lite vid det också, jag håller med.
Men det var bara min spontana tanke när...
Ja, jag
det
tycker
hände.
Det är lite märkligt.
Ja, men United har inte gjort något fel och ändå får de Watford en till chans.
Ja, det är märkligt tycker jag, faktiskt.
Ja, jag tycker ändå det. Sen är det två bedrövliga straffar av Sandro.
Ja, det får man säga.
De är så dåliga båda två, så jag fattar inte varför han...
Däremot så måste man säga att på De Geas andra räddning... Ja, den är ju, det är ju det som vi har pratat om med hans händer där. Den studsar ju verkligen rakt ut.
Ja, han är ju stabil.
Den hade ju kunnat studsa liksom in.
Ja.
För den är ändå ganska hård.
Ja.
Men att han...
Ja, men den är
ja visst, det är en skitdålig straff. Det håller jag med om.
Ja, men det är en bra...
Men det är hans returhantering återigen också, som jag tycker är väldigt, väldigt bra.
Ja. Den kunde gå tillbaka rätt ut igen och så blir det precis mål på det istället. Alltså mer rakt ut så.
Verkligen, och man måste ju säga då att nu har ju De Gea räddat, jag tror det är 3 av 4 straffar den här säsongen. Och det är ju det man har kritiserat De Gea för tidigare liksom. Att han inte har lyckats...
Kanske mer påläst nu.
Vad sa du?
Jag kanske är mer påläst nu, tagit Pickfords tips. Och...
Alla har sådana vattenflaskor.
Sätter klisterlappar på flaskan och grejer.
Precis.
Jag får nog köra med den nästa säsong. Det hade varit lite kul faktiskt, bara för att...
Ja, det tycker jag, det är goa easter eggs i fotbollen. Men sen tycker jag också det är värt att nämna att de två som jag tycker är allra, allra bäst offensivt, det är ju King och Cleverley den här matchen.
Oh ja, Cleverley är bra.
Otroligt bra. Det är alltså två King, United rejects. Joshua King som aldrig riktigt fick chansen i United och gick andra vägar. Och sen Tom Cleverley då, som aldrig riktigt blev tillräckligt bra för United, som flyttade åt andra håll också. Värt att nämna tycker jag. Och defensivt då så är det ju Ben Foster som gör en fantastisk match.
Han är jättebra, jag är så imponerad. Han är väl
38
någonting. Ja, han är hur bra som helst. Han håller ju, jag tycker han är bland de bättre.
Ja, just nu i alla fall. Jag,
håller jag just nu. Han är,
och med tanke på framförallt innan tränarbytet där med Ranieri, så Watford har ju varit ganska så framfusiga för att vara så nederlagstippade liksom. Och på det hållet så tycker jag att det han får jobba med är ju ganska mycket tuffare än till exempel Brentford eller Newcastle liksom.
Absolut.
Så jag är jätteimponerad av honom, och jag har också fått upp ögonen för hans spel med fötterna. Det är också bra alltså. Han har inte den nya målvaktstekniken när det kommer till utkast och utsparka, men på liggande boll så tycker jag han är hur lugn som helst och tar inga risker som liksom kan leda till någonting, och är liksom urproffs liksom. Och det är jävligt kul att se. Och han är ju, utav det man ser på internet också, han verkar ju vara en jävla god kille liksom.
Ja, verkligen.
Så, och han är suverän i den här matchen. Och värt att nämna är ju att alltså, Uniteds start utav andra halvlek är ju rätt så bra. Och Watford blir ganska ja, så tillbakatryckta. Och efter 2-1 där, så då tänkte jag att vi på något jävla vänster ändå skulle lösa poäng.
Jag tänkte nog att det blev ett kryss där. Ja, jag trodde på ett kryss.
Det trodde jag med.
Faktiskt, det kändes som de hade lite flow där United och började trycka på, som du säger, utifrån det boksmål. Och det är också konstigt att inte han får starta. Det här visar ju bara att han ska starta.
Ja, 100%.
Jag tycker han är jättebra när han kommer in. Och det är han som lägger alla djupledsbollar som skapar lägen. Det är han som öppnar upp. Och liksom, för han tar ju över rollen när inte Bruno gör det.
Bruno är alldeles för...
Han tar ju liksom Brunos roll, tycker jag, i spel.
Han är alldeles för spattig i den här matchen. Han springer överallt och ingenstans. Och Donny är ju å andra sidan ganska så sparsam med sina grejer. Men innan vi går över till United så måste jag bara säga att det är helt sjukt att Watford i första halvlek, det de gör mot United, det är inte att lägga en jättehög press. För jag tycker verkligen inte att jag ser inga liksom löpmönster eller någonting i den här pressen. Utan det känns verkligen som att Watford ställer sig på Uniteds planhalva och lyckats vinna bollen ändå. Alltså det är liksom som att man skulle ställa... Alltså det är väldigt sällan som bollföraren får press på sig, utan det är på riktigt att de bara flyttar upp laget och det funkar. Det enda som jag såg som var inövat, det var ju att de, eftersom att de står så högt Watford, så var de ju rädda för Lindelöfs fot. Så varenda gång Lindelöf fick bollen på fötterna, så var det en som bågade och täckte framför honom så att han var tvungen att hålla det kort. Det var det enda jag såg. Mm. Men när Maguire får bollen, de står ju bara liksom. Och ändå slår de bort bolljäveln. Det är helt vansinnigt hur oorganiserat det ser ut. Men över till United då, så tycker jag att man kan sammanfatta detta i att man har väntat på att Sancho ska se lite inspirerad ut.
Det gjorde han.
Han är ju en kombinationsspelare. Och jag vill säga att andra halvlek så tycker jag att han ser riktigt bra ut. Det är första gången jag har sett honom skapa någonting i United-tröjan.
Ja, han är ju med och skapar. Det är han som slår inlägget till Ronaldo och så nickar ner till Van der Beek och så. Och han har något med inlägg som de nickar sax över ribban och sånt där. Men ja, jag tänkte ju på det särskilt i första. Jag tänkte inte lika mycket på han i andra. Men särskilt i första, jag tyckte han så jätteointresserad ut. Och på Sarres mål så är han ju jätteloj i sitt försvarsspel. Han bara går ju när han ska plocka upp en spelare. Så att, jag tycker fortfarande har ganska mycket.
Det har han, absolut.
Men
det var första gången jag såg tecken på framgång. Det var första gången jag såg tecken på utveckling. Ja. Och det som jag tyckte var tydligast, det var ju att det han behöver runt omkring sig, det är kombinationer. Det är precis som Alexis Sanchez när han kom till United. Att han går ifrån ett Arsenal som bygger mycket av sitt anfallsspel på korta kombinationsspel och sen anfall mot mål med påfyllning med folk i box. Det är precis samma sak med Jadon Sancho. Det han behöver runt omkring sig, det är spelare som öppnar upp ytor för honom att kunna dribbla på, driva boll där han redan har slagit sin första spelare. För det finns ingen ytter längre förutom Messi som klarar av att dribbla förbi fyra spelare. Det går inte idag. Utan nej, kan man komma förbi den första med en kombination och få tillbaka bollen i fart, då kan vi börja snacka. Och det är ju det som händer. Donny slår ju liksom Sancho fri 6-7 gånger i andra halvlek, och ett av dem leder ju till målet då, där Donny släpper Sancho fri på kanten, fyller på in i box, bollen går in på Ronaldo, skarv tillbaka och mål från Donny liksom. Och det är det enda positiva jag ser i den här matchen i stort sett. Martial tycker jag var det dummaste bytet jag sett. Helvete vad dålig han var.
Nej, det, jag fattar inte heller varför han är ens med och spelar.
Nej, han är verkligen jättedålig. Nej. Alltså jag har ju så svårt för Anthony Martial. Ja, han är så ointresserad. Och att han har lite spetskvaliteter i att han är skaplig felvänd och duktig i tvåfotsdribblingar och har ett skapligt avslut. Det jag tycker är helt irrelevant när man uppträder som han gör i försvarsspel utan boll, i pressspel. Alltså allting som inte har med honom att göra är han ju klappkast på, alltså. Helt statiskt. Ja, jäklar vad trött jag är på honom.
Mm.
Men vidare då så har vi ju i lördagen då. Då har vi Liverpool Arsenal. Såg du den? Den såg du, va?
Mm. Yes. Ja, det mesta. Vi hade avslutat med laget så vi satt och käkade under tiden jag var på. Men jag satt och kollade det mesta i alla fall för jag var rätt nyfiken att se.
Och
jag är så sjukligt imponerad, eller alltså jag är inte förvånad men imponerad av Liverpool.
Jag håller med.
Jag diskuterade med farsan igår om att de vinner med 4-0 och då gör ändå Ramsdale alltså 3-4 riktigt bra räddningar.
Såg du hans tvåfotsdribbling?
Nej, jag såg hans tvåhandsdribbling.
Ja, jag menar det.
Efter en räddning han gjorde. Ja, när han drar den runt Salah.
Alltså jag tror ju att den är helt medveten.
Ja, den är så konstig, det blir en retur där han ligger ner och så har han liksom bollen framför sig och Salah kommer nära. Och han vågar liksom inte greppa den utan han snabbt flyttar den med händerna förbi Salah och sen slår den bakom honom så att någon kan rensa istället. Det är ingen dum lösning.
Jag har aldrig sett något liknande.
Sen så är inte det den första jag hade gjort. Nej, jag har aldrig sett det innan, men det blev ju inte
en lösning. Uppenbarligen.
Och han måste ju göra det väldigt spontant också, tänker jag.
Jag blev helt chockad.
Alltså.
När jag såg reprisen, jag var så här. Vad gjorde han?
Ja.
Vad gör Kahn?
Ja.
Och det var ju verkligen...
Ja, vad gör Kahn?
Det var ju verkligen så, tyckte jag, att... fram till Sadio Manés mål, då tänkte jag ju att det är ingen som, alltså det går inte att göra mål på den här killen, det går inte, det är omöjligt.
Nej, han har känt som en vägg i många matcher.
Ja, men och det är liksom det är helt vansinniga räddningar han gör. Alltså den där frisparken som han tar förra omgången är ju såklart världsklass, men alltså det är flera.
Det är många bra räddningar han gör under hela, alltså flera matcher nu.
Ja, det är galet bra alltså. Jag är ruggigt imponerad. Ja. Men sen så kommer ju Sadio Manés mål där då, på Trents boll in.
Ja,
den är ju vansinnigt fin.
Som vi säger, Trents högerfot, alltså den...
Ja, och hade det högt, inte varit för en portugisisk vänsterback i de ljusblå från Manchester så hade det nog inte ens varit en diskussion just nu om vem som är världens bästa ytterback.
Nej, exakt.
Men när det kommer till bolldistribution och hur han passar in i Liverpools sätt att spela och vilken roll han har, så alltså han måste nog vara världens viktigaste ytterback. För har du inte med Trent i truppen för Liverpool, då får du tänka om lite.
Ja, City har ju lite lättare att göra om. Men det är Trent är ändå snäppet högre än Cancelo.
Ja, för Cancelo är ju liksom fantastiskt bra. Jag skulle nästan säga till, om man ska se allt som allt och bara alltså, spelare mot spelare, så håller jag Cancelo pyttelite högre. För att jag tycker att hans försvarsspel är ju faktiskt riktigt bra. Ja, jag tycker inte han fallerar mycket alls i försvarsspelet, trots att han är så offensivt viktad. Du hade också kunnat slänga in Zinchenko utan att det hade varit en jätteskillnad. Du hade inte behövt ge Zinchenko helt andra uppgifter. Utan det hade ju liksom... Det hade bara gjort att City fortfarande var ganska så slagkraftiga. Så jag tycker att det går att jämföra dem samtidigt som det är ganska irrelevant för att de är i så två helt olika situationer. Liksom. Jag tycker ju att Arsenals första halvlek tycker jag inte är så jäkla dålig. Jag tycker tvärtom att Liverpool är vansinnigt bra.
Nej, det är
bra.
De inte. De är bra.
Det som jag hade, det är ju första gången jag tycker att Aubameyangs, alltså att ta ut Aubameyang känns ganska rimligt. Eftersom att man vet att det kommer att vara korta anfall mot Liverpool, och då är Aubameyang, då har jag en julafton om allting går som det ska. Men jag ställer mig frågan här, antingen om det hade att göra med, nej men det kan det inte ha gjort, för man hade massa yttra på bänken, Pepe, Martinelli bland andra. Jag hade velat se Smith Rowe som släpande forward, för jag tror att han hade kunnat sätta Aubameyang fri. För Lacazette fick mycket bollar, men han är ju, han älskar ju att vara felvänd, den här mannen. Och ja, det gör ju att när han får bollen felvänd, så det tar för lång tid till att han är rättvänd för att Aubameyang ska kunna få en bra boll i djupet. Så jag hade nästan velat se Smith Rowe som nästan vill vända upp så fort han får bollen, för att kunna ställa Aubameyang fri lite fler gånger. Så jag hade nästan velat se Smith Rowe som släpande forward, och kanske att man har Pepe eller Martinelli som ytter där istället. För jag tycker att Smith Rowe är bra, men han får inte ut riktigt allt som det syntes som att, eller som det såg ut som att han ville från ytterkanten. Och det är väl första gången jag tycker att Lacazette inte borde starta vid just den här matchen. Men som sagt, överlag så tycker jag bara att Liverpool kör över Arsenal. Inte så mycket mer än så, ärligt talat. Jag
håller med. Det går inte att säga så mycket. De är snäppet bättre.
Värt att slänga in innan vi går vidare är ju att Minamino får göra mål äntligen.
40 sekunder.
Ja, det är nästan ett Bentner-inhopp.
Det är kul. Och det är jättefint mål.
Ja, absolut.
Alltså.
Det är klass.
Det är sånt riktigt klapp-klapp-spel och så. Ja,
nej, det är inte mycket att göra för stackars Ramsdale och...
Nej. Tycker synd om han lite. Han är så bra och så släpper de in så mycket mål och så mycket lägen. Det är synd om han.
Ja, absolut. Men som sagt, jag tycker att allt som allt så tycker jag att det här säger mer om hur bra Liverpool är än hur dåliga Arsenal är. För att jag tycker att deras första halvlek är rätt skaplig. Jag tycker inte att det är...
Ja, Arsenal kommer slå många lag i år.
Ja, det tror jag med. Men det blir också tydligt att det är verkligen, det handlar verkligen om... Jag tror ju att det handlar om två lag. Jag tror att det handlar om Chelsea och Liverpool i år. Och vem som vinner där, det beror på vem av dem som går långt i CL. Jag är rätt övertygad om det.
Okej. Jag säger ju tre lag, men det är...
Jag fattar det. Och jag håller inte det för otroligt. Alltså,
nej.
Så kan det bli.
Det kan gå båda, men det... Jag förstår varför du tänker just de två i alla fall.
Men vi kan väl glida in på City där då, för de promenerar ju över Everton.
Ja, det satt jag kollade på. Det är egentligen inte jättemycket att säga om heller.
Nej, men där är det ju verkligen... Det är först,
alltså
men,
City... Ja.
Det är värt att säga, det är första gången tycker jag som City... Eller det är första gången på länge ska jag säga, som City har en vanlig dag på jobbet. Som det verkligen känns som att från minut ett så har inte Everton egentligen någonting.
Nej.
Och
ett skott på mål på hela matchen, Everton.
Ja, men de blir ju helt utraderade liksom. Och återigen så tycker jag att Rodri gör en jättebra match.
Rodri är bäst på plan, för han och Cancelo är bäst på plan.
Ja, jag håller med.
Absolut. Bernardo Silva får jag inte glömma. Men alltså, Rodri, jag är jätteimponerad av honom. För jag tittar lite extra. Det är ju han som sköter mycket uppspel och mycket. Även de alltså avgörande passningarna
verkligen
och sånt med sig. Han är jättebra. Och sen... Det var ju synd att inte det filmas nästan. Ni skulle sett mer reaktioner när jag var hemma. Jag stod upp precis då när målet hände. För jag var och hämtade någonting i köket.
Mm.
Och jag står ju och studsar. Och bara skriker, jag bara står och studsar. Och Sambo bara, vad, Linnea, hon bara, vad gör du? Jag bara, du måste komma och titta. Mm. Och så bara kolla på detta. Och så bara ser man Roddy så här klockrent träff som bara seglar ja. höger upp och bara rätt upp i krysset. Och
hon ja,
bara,
den är klass.
Men jag förstår det, hon, det blir en känsla när man det säger på sitt lag, ser det precis när det händer och hela den här biten.
Ja, ja visst.
Nej, jag var helt till mig just då när det...
Ja, och
men det är alltså City jag också utöver detta då, förutom 3-0, de har 76% i bollinnehav på hela matchen. 76, det är verkligen Barca, gamla Barca, det är ju Pep som ja, men de rullar ut dem. De har ju, Everton har ju inte någonting, de rör ju knappt bollen. Det är Townsend som kommer fram lite, men det tar ju stopp till slut för han blir för ensam.
Ja, och jag tycker faktiskt
det,
att...
Det är fina mål med City ju.
Ja, men jag tycker faktiskt att... vad heter han? Cole Palmer?
Ja, Cole Palmer var bra. Var bra. Han fick ju starten nu för att de hade... De Bruyne har corona.
Ja.
Grealish hade någon skada. Och lite sånt där. Så att
och Sterling får ju chansen
att göra mål. Han tar sig borta sen innan. Ja, så har du sett det målet?
Ja, ja visst, jag såg hela matchen.
Ja, alltså den Caselos yttersida.
Ja, den är... det är sån klass.
Därför jag håller han så högt. Det är Xavi-passning på
ja,
den.
Ja, alltså. Det är det.
Men en sån yttersida, bara lägga in den.
Och vansinnig kvalitet.
Och Sterling gör det bra med att få in den också på halvvolley. Så.
Ja, det ska sägas, absolut. Men som sagt, allt som allt, så jag tycker att dels så är det väldigt kul att Pep verkligen har börjat slussa upp de yngre nu, för han byter ju ut Cole Palmer mot vad heter han? McCarthy. Som gör det jättebra också. Det är också en 19-åring liksom. Och det har man ju inte sett riktigt. Han har ju nästan hellre omskolat vuxna spelare när han har saknat folk på positioner. Istället nu då så väljer han ju faktiskt bänka Mahrez, bänka Gabriel Jesus och slänga in de yngre liksom.
Ja, jag tycker det är bra.
Det är jättebra. Jag är jätteimponerad. Och med Rodri där så det som jag hade emot honom förut, det var ju att han hade så liten, jag tyckte att han hade så liten operationsyta. Där han verkligen gjorde nytta, att han höll det ofta på ett och två tillslag, det var sällan en boll som penetrerade linjer, han var svag i positionsspelet när motståndarna ställde om, han var ingen bollvinnare utav rang, och det kändes verkligen som en så här förminskad version utav Fernandinho på alla dåliga sätt. Men nu tycker jag den här säsongen har varit fruktansvärt bra, och det känns som att han börjar komma in i sitt sätt att spela och har börjat bli lite modigare i hur högt upp han flyttar och hur rörlig han är.
Verkligen.
Plus att han har börjat leta lite längre passningar. Så jag är jätteimponerad av Rodri. Och jag tar tillbaka nästan allt som jag har sagt utav honom, för han har förbättrats något otroligt. Och visar väl återigen att Pep nästan alltid har rätt. Och att man aldrig ska ifrågasätta Carl.
Nej. Det var en enkel seger till slut.
Ja, det är som promenadseger. Det
kändes så från början att det här löser dem. Ja.
Vidare då, så sista matchen för omgången, det var ju Tottenham Leeds. Och där jag tycker att Antonio Conte ska hem och kyssa sin Maria-staty hemma, för att det var ingen match de skulle vinna, tyckte inte jag.
Nej, jag håller med. Det var ju rätt roligt, det var ju någon spelare som jag berättat inför, för det märktes ju på Kane bland annat. Han var ju helt färdig efter 65 minuter. Det var ju en spelare som sagt att han aldrig tränat så här hårt i hela sitt liv.
Nej.
Jag kan tänka mig att Kane inte heller gjort det i Spurs tidigare liksom. För han har inte behövt det på samma sätt som han gör nu. För man såg, han var helt färdig efter 65 minuter.
Ja, det kändes verkligen som att redan från början så såg han ganska trötta ut.
Ja, alltså, så de har nog haft rätt tuff vecka kan jag tänka mig. Med tuffa träningar och lite omställning på det då.
Ja, jag har ju ska säga så att jag har jättesvårt för Antonio Conte. Jag förstår att han är en vinnare. Han är manisk. Och Men samtidigt lite, alltså old school. Det är den gamla skolan utav, ja, det är lite militärjunta över det. Det märks väl ganska tydligt att det är liksom tränare som Fabio Capello ungefär som har liksom inspirerat den här mannen.
Ja.
Och den som kan Capello, alltså om vi ska återkomma till Ben Foster, så har han ju en riktig skräckhistoria med Fabio Capello. Och det var ju när han var förbundskapten för England. 2008 och 2012 typ. Där Ben Foster skulle bli farsa för andra gången, tror jag. Och han får samtalet direkt efter en träning eller vad det är. Och han går upp till Capellos kontor och säger att jag måste åka, min fru ska föda. Och Capello blir så här: men vi har ju match imorgon. Och Ben Foster är så här bara: ja, men det kanske vi får ta då, för jag vill jättegärna vara med när min son eller dotter föds liksom. Alltså vad fasen. För mig, om jag hade varit tränare där, alltså det hade inte ens varit en fråga.
Nej, det är klart.
Du har ju tagit ut 3 målvakter till den här landslagssamlingen. Och en behöver åka, ja, och föda barn. Eller alltså inte föda barn, men vara på plats vid en förlossning. Hur?
Vänta lite, jag ska bara krysta lite så kommer jag in i andra halvlek. Ja, nej.
Nej, men hur är det ens en fråga liksom?
Fatta jobbigt om damlandslaget hade det. Liksom komma högravid till en samling. Så bara, men jag föder nu under första halvlek så kommer jag till andra.
Det känns ju som en sån jävla Nilla Fischer-grej att göra.
Ja, eller hur?
Men hur som haver, så han åker ju då, trots att Capello är sur på honom ganska uppenbart, är med på förlossningen. Ja. Får vara,
jag tror frugan hade varit surar.
Ja, verkligen. Men av allt att döma utav den här historien och han berättar den, så verkar det ju som att frun är ganska så förstående. Att det är inte Ben Foster som inte vill vara där, utan det handlar om hans arbetsgivare liksom.
Ja, såklart.
Men han är där då, och sen så typ en timme efter förlossningen så kommer en sjuksköterska in och ger honom en telefon. Och då ringer någon av Capellos assistenter och säger typ att han vill att du ska vara tillbaka imorgon klockan 7. Och han bara, aha, bara vadå? Nej, men han vill att du spelar andra halvlek imorgon.
Ja, men, och han är så här, släpp det snälla, aha, det är respektlöst tycker jag att göra så.
Ja, jag tycker det är så jävla illa.
Ja, det är riktigt illa.
För då tar man sig själv på för stort allvar. Alltså vad är det liksom?
Ja, det gör. Det tycker jag är dålig respekt mot de andra målvakterna med.
Ja, verkligen.
Just att, ja, men varför måste du byta honom i paus och få in en som håller på få barn liksom,
ja,
tillsammans med sin
och
fru?
Jag försöker tänka där att
den tredje står i så fall.
Ja, men jag måste tänka att de andra målvakterna vid den tiden, det måste varit Ben Foster, det måste varit Joe Hart. Det måste ha varit...
Kan det ha varit Heaton eller någon?
Ja, det är lite för tidigt tror jag. Men jag försöker tänka, vem fan mer kan det vara? Det måste ju vara någon utav... Nu ska vi se, United hade De Gea, hade precis fått De Gea. Det här är typ 2011 tror jag. Så det måste varit... jag måste kolla det. Klipp här, Simon. Vi var faktiskt jävligt bra ute här. För Joe Hart, det stämmer mycket väl. Han var en av målvakterna. Sen var det Ben Foster. Och sen var det då Robert Green. Såklart.
Robert Green,
det borde jag ju plockat, för han stod ju i VM.
Ja, jag känner det med.
Men han var ju en riktig... Han var ju...
Glömmande QPR-målvakt.
Ja, han var ju över 30 redan då. Så han är född 80. Sen var det faktiskt... 2 målvakter till som var med i och kring uttagningarna. Jag tror inte de var med just den här uttagningen, men det var ju Scott Carson då. Och David Stockdale. Okay. Så det är ju värt då. Vi kanske kan avsluta på det då. Att gå igenom Englands trupp och hur mycket bättre den har blivit. Jag blev ganska inspirerad här.
Ja.
Så truppen som de använde under 2011, det var Leighton Baines, det är ju värt att nämna. Han var ju otroligt underskattad. Det är en av Englands bästa vänsterbackar genom tiderna, tycker jag. Gary Cahill i Bolton vid den tiden.
Oj.
Ashley Cole, som redan då är 32. Och sen är det ju så här, Michael Dawson, Rio Ferdinand är ju redan där, ganska så förlegad. Jagielka, Glenn Johnson, Phil Jones, Lescott, Smalling, Terry, Upson och Kyle Walker. Så jag måste säga att försvaret är ändå ganska bra.
Ja, men det är det ändå. Det är ändå rutinerat lag, känns det.
Ja,
som.
Men det, rutinerat är nog ordet här, för jäklar vad gammalt det var här alltså. Gareth Barry, Carrick, Gerard, Lampard.
Just det, Gareth Barry, men jag vet.
Värt att nämna är att alla de här som jag nämnde upp, det är bra spelare, men det är ju spelare som är förbi sin peak. Och Kieran Gibbs var yttermittfältare. Aaron Lennon var yttermittfältare. Sen var det Jack Wilshere, Scott Parker. Jäklar vad gammalt. Alla är över 30 liksom. Och så anfallet är ju det som man blir riktigt mörkrädd för. Då var det alltså Darren Bent, Andy Carroll, Carlton Cole, Peter Crouch, Kevin Davis, Jermaine Defoe, skapligt i och för sig, Walcott, Welbeck, Samora och Rooney. Det är rätt tråkigt alltså.
Ja, det är det. Jag tänkte på han, vad heter han? Agbonahor, eller vad han
heter? Agbonahor, ja.
Han var ju också i tur.
Men, ja, men han var nog med lite tidigare, skulle jag tro.
Ja, kan det nog vara.
Han var ju en ganska lovande spelare ett tag där, men blev aldrig någonting riktigt av det. Mest en djupledsforward i stort sett, med lite muskler.
Exakt.
Men det var stickspår, sånt händer. Men om vi ska sammanfatta Tottenham Leeds då, så gör ju Leeds en jättebra första halvlek, som de ofta gör. Men med
de
det
hela matchen nästan.
Men med det som de, alltså med uppställningen de har, det finns ju inte på fucking kartan att de ska utmana Tottenham i den här matchen överhuvudtaget. Nej. Deras skadelista är ju vansinnigt lång. Det är liksom, det är Melier i mål, vilket är ordinarie i alla fall. Sen har du Cooper, Llorente, Struik och Dallas. Sen har du Phillips och Forshaw. Sen har du Harrison, Klich och James. Och så Gellhart högst upp. Alltså det är ju liksom, jag tror de sa att det var, hur många mål har Leeds gjort nu? De har gjort 12 mål. Och det är alltså
Klich ju två av dem och Dallas två av dem typ.
Precis. No, fast jag tror att de sa inför matchen så var det 9 av 11 mål som har gjorts som inte spelar den här matchen. Så det är ju ett rejält försvagat Leeds. Ja, det är
Rafinha och Bamford typ.
Precis.
Moreno har gjort något. Men,
precis. Ja. Så det är ju otroligt decimerat. Men de, alltså Tottenham löser ju inte ett uppspel första 20 liksom.
Behöver lite nya spelare. Jag gissar på att de kommer byta en del nu i januari.
Det tror jag med. Och jag tror framförallt att de behöver lite centrala fältare där.
Någon mittback med.
Ja, absolut. Tanganga ska sägas vara ganska bra.
Helt okej. Okay,
Dyer såg skaplig ut. Men jag menar,
han fick ju slå frisparken. Vad hände där? Det blev ju ändå mål. Men alltså,
det var ju en skaplig frispark, måste jag säga. Den tar ju i huvudet.
Men jag fick lite Fred-vibba. Liksom så här, ska en så här, ja, men lite som jag får när Fred har klivit fram ett par gånger. Det är lite så här,
vad gör han?
Varför? Har ni inget bättre liksom? Nej, men alltså, ja, men det, han hade ju tur att den tog i muren och bytte riktning.
Ja, verkligen.
Och satte det i turen. Men det är ju det. Jag tycker Tottenhams båda mål är ju verkligen sådana flax- och skitmål. Liksom.
Ja, jag håller med.
Höjbjörs skott liksom på... för där är ju Melier långt ute på en tidigare situation som gör att han inte hinner tillbaka. Men det är ju en lös studsande boll som han tyvärr inte når på.
Mm.
Höjbjerg får världens felträff. Och sen andra målet, som sagt, det är ju bara att de har flytat, den tar i muren, stolpe ut, och så är Reguilón först på bollen. Och
värt att nämna är att Reguilón tar en klockren löpning där. Det känns ju som att han vet att det ska bli en retur där. Och tajmar den alldeles galant. Så inte att ta ifrån honom målet, Reguilón. Men som sagt, det är ju rätt mycket som ska till för att det ska bli så. Exakt. Så jag håller med. Det är inget annat än...
Tycker synd om Leeds, även om de hade sådär lag som du sa, så tycker jag de var värda i alla fall en poäng.
Håller med, den här matchen, 100%.
Spelmässigt.
Men nog med det, och jag tänker att vi har pladdrat på rätt bra, så de som inte är Patreons har fått rätt mycket content redan nu, så jag tänker att vi glider in i en lite sammanfattad fantasyhörna här då. Rulla in igen, Simon.
Ja, kan vi göra. Fantasyhörna med
Joel. Ha, hur how did you get on?
Det gick bra för mig, tycker jag ändå. Jag har gröna pilar den här veckan för en gångs
skull. Hur många poäng plockar du?
Det var ett tag sedan nu, känner jag. Jag plockade 77 poäng. Mm. Så det är jag ändå rätt nöjd med. Och då hade jag ändå två spelare som inte startade i min vanliga startelva, som fick in två från bänken istället. Och, så jag är ändå rätt nöjd med det. Det är ju inte det bästa, men det, jag tycker ändå det är bra. Det är liksom en bit av average. Mm. Och hade flytt med mina backar, och det var också det en grej jag tänkte jag kunde ta lite som mitt tips ändå i fantasy. För jag har både Trent, Cancelo och Rydiger som plockar 15, 12 och 14 poäng. Men vilket också visar rätt tydligt att backarna är egentligen det man ska ha. Alltså det är där du ska lägga mycket krut med pengar och såna här saker. För att nu hade jag ju inte Chilwell och Reece James heller, och de gjorde ju också mycket poäng båda två, och de kommer fortsätta göra det. Så jag tror ju att man ska ha ganska mycket backar, alltså minst 4 rätt bra backar, men inte 5. Jag kommer snart börja gå ner på en fembackslinje och köra det hela tiden, för att jag har så pass... I och med att forwards gör så lite...
Ja, verkligen. De gör
lite
ingenting.
Statistik och sånt. De gör så lite poäng forwards, så där tycker jag inte man behöver lägga krut längre förrän någon börjar. Liksom. Det är väl Skimmene som gör mål lite ibland och så. Nu gjorde äntligen Tony mål. Och sånt där. Men annars är det inga forwards som gör mål längre.
Nej.
Och de är mycket dyrare. Jag menar, lägger du pengar på en Antonio eller på en Vardy eller Jimenez, de kostar ju 7-8, Vardy kostar över 10 liksom. Mm. Då kan du få både James och Chilwell för liksom mycket, få ut mycket bättre av att lägga pengar på någon av dem till exempel.
Ja.
För tar man total score, då har du ju Salah då som leder överlägset. Mm. Så tar man bort honom, så är det Trent och Cancelo och James som leder totalen. Sen är Mané, Gallagher, sen kommer Rydiger. Så att det är ju väldigt många backar som gör mycket poäng.
Ja.
Det är inte så jättemycket forwards, utan jag tänker att hitta någon lite billigare forward som gör målen och för sina lag lite då och då, och lägger mer krut på att ha backar i typ... Ja, men det är Chelsea, Liverpool och City där du ska ha backar och kanske någon differential.
Mm.
Annars är det deras backar jag tycker du ska ha, och gärna ytterbackar, för de gör mycket, mycket assist framförallt. Mål är lite svårare att räkna med, men assister gör de ju mycket allihopa de här.
Ja, till och med Rico Henry har börjat betala av sig liksom.
Exakt.
Så jag håller med dig, och jag har ju bytt ganska mycket nu, eller jag har ju bytt i stort sett alla utom Trent och Salah är de enda som är kvar för mig från början. Så jag ska byta ut Ronaldo nu.
Ja, det tycker jag.
När jag har
faktiskt
utrymme för det, och lägga det krutet på en Chelsea back typ. Tycker jag. Så det är väl jag ska säga att jag fick 62 poäng, och det såg väldigt bra ut för mig fram till Duffy fuckade och Foden inte gjorde ett jota i den här matchen. Fantasymässigt ska sägas. Och så Ramsdale och Smith Rowe då, som inte riktigt plockade något av värde. Och att Rafinha inte startade. Så jag jag blev lite... Det startade väldigt bra och de som ska göra poäng för mig gjorde verkligen det. Men jag fick för lite runt omkring.
Samma här. Samma här.
Ordentligt, men ändå, jag var en bit över average ändå. Men det leder väl oss in i topp 10, där vi har en Jinja Ninja som är tillbaka.
Gick upp igen.
Ja, han är still going strong och plockade 93 poäng.
Det var imponerande. Ja, han hade ju 4 backar som gjorde bra.
Han har ju sen Maximan med
det. Han hade ju en sån vecka nu. Ja. Plus Maximan hade han. Det var ju bra scoutat faktiskt.
Men det är bara att titta på hans backlinjer där liksom. Trent, Rydiger, Cancelo, James.
Men det är en som har fattat att det är där du ska lägga krutet, för de gör mest poäng nu vecka ut och vecka in. Så det är mitt tips, att få in de här premiumbackarna nu. För att det, och låt dem vara hela säsongen i princip, om inte något mirakulöst händer liksom, att Ronaldo och Lukaku och de här börjar göra massa mål, utan ha 4 sådana och bara köra på det.
Absolut. Sen på andra plats har vi Börjes guldklumpar som klättrar och klättrar. Han är på andra plats nu. Värt att nämna är att det skiljer liksom en poäng i stort sett mellan alla platser, förutom då Jinja Ninja som har 4 poäng ner till Börje. Och på samma poäng då så är det Wigwag 01 som måste vara ny, va?
Ja, han är ny, det känner jag inte igen. Han hade Reguilón i sitt lag. Ja, det är ju lite... Det är väl egentligen lite flax, tycker jag, att han har fått in de poängen.
Ja, ja, visst. Men, jag menar, tredje plats är ändå tredje plats. Det får man ju inte ta ifrån honom.
Långsiktigt är det nog inte jättedumt val.
Nej, sen har vi Berras källarungar som hänger kvar där uppe i toppen och fortsätter att leverera. Det är mäkta imponerande. Sen har vi Elliots ekorrar på femte. Ånge IK på sjätte, Caprison på sjunde, Wildpool på åttonde. Sen är Impenandes We Trust tillbaka i topp 10. Och sen är det...
Han var det förra veckan med, men han har varit nere.
Ja, han var nere under en tid där, men han var ju med förut. Ja. Och sen så Benramas in pyjamas som ett tag ledde. som nu ligger på 10:e plats, men som sagt, det är otroligt tajt där uppe.
Väldigt jämnt.
Vart ligger du nu i den här ligan?
Just nu ligger jag på plats 204. Ligger jag just nu.
Och jag ligger på plats...
Så ser de som leder har ju 870 cirkus. Och jag har 780 ungefär. Så jag är ju nästan 100 poäng efter 90 ungefär. Så att det är en liten bit, men det är en lång säsong. Så att jag hoppas jag kan plocka lite nu för varje vecka här nu. När jag börjar få in, det känns som att jag börjar få in lite flowet här nu.
Absolut.
För att hitta vilka, och jag tror jag har någon lite differential till framöver som kan plocka lite extra för mig. Vi får se om det fungerar. Men...
Kanon. Då tackar vi för den här veckan. För er som inte är Patreons då, så tackar vi jättemycket för den här veckan. Hoppas att ni har överseende med att det fick bli via länk idag, men jag vill verkligen inte att... Joel ska dö. Och en del i det blir ju såklart att vi inte träffas när jag är sjuk. Så tack så mycket för den här veckan. Så syns vi om 7 dagar igen.
Yep.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej.